Fantastiskt roligt att få möta er igen. Det är ju, jag brukar säga det, men jag säger det inte bara för att jag ska säga det, utan jag säger att det är från hjärtat att det är fantastiskt roligt att få vara värdige. Jag vet inte hur bekanta ni är med liksom det här med när man talar om det här med andlighet och så vidare, men när jag kom in här och när vi bad tillsammans här innan, så bara känner man, ja men här bor Gud. Här är Gud. Och jag hoppas att du känner det idag, att Gud är med dig, Gud är hos dig. Och idag skulle jag skulle vilja sätta som rubrik för min predikan idag, att Gud har kommit nära ankomst. Ja, vi har hört det några gånger nu. Första advent. Nu gör vi ju vad vi kan för att bjuda in ljuset, eller hur? Vi sätter in ljusstakar, vi tänder ljus, vi liksom skapar möjlighet för ljuset att bryta igenom det som är mörker. Och till och med i Halland har vi fått snö. Bara det redan i november, och då känner man ju att helt plötsligt blir det ljust ute. Med ljusstakar tänds, adventsstjärnor lyser i fönstren. Och första advent är ju lite utav starten. För de som, om man går efter kyrkoåret, så är ju det första söndagen där man liksom sätter igång ett nytt kyrkoår. Nu är vi kanske som pingstkyrka kanske inte lika styrda utav det, men naturligtvis vi är en del utav den historia vi har i vårt land, och det är naturligt för oss att stanna upp inför första advent och det som är liksom Bibelns budskap där. Advent, som vi hörde, det är ju ankomst. Ni kommer från Adventus, Adventus Domini, Herrens ankomst. Guds ankomst, eller Guds kommande genom sin son, är ju det som är det stora. Inkarnationen i kött, inkarne i kött. Gud blev människa. Det är ju det som är det stora mysteriet i vår tid. Men Guds ankomst till världen kom ju inte för att Gud ville döma dig och mig. Jesus säger till och med i Johannes 3:17, säger han, att jag har inte kommit för att döma världen, utan för att rädda den. Gud kom inte för att göra livet surt för oss, utan hans ankomst var Guds bevis på sin kärlek till dig och mig. Det är därför som Jesus föddes. Det är därför som Jesus kom. Vi har ju hört om Hosianna-ropen. Jag ska läsa ett lite annat bibelställe för dig i Lukas evangeliets 19:e kapitel. Och i vers 41 och 42 så skulle jag vilja bara läsa. I sammanhanget är Jesus är på väg upp till Jerusalem för den påsken. Det är ju lite märkligt att vår jultext är en påsktext. Rent liksom kronologiskt. Men det är faktiskt så det är. Ankomsten, Jesus rider in i Jerusalem. Det är ju det som liksom kommer. Men Jesus är på väg upp. Han har gått upp för baksidan, kan man säga, av Oljeberget och är på väg ner på andra sidan. Och redan där så börjar folket som följer Jesus börja ropa, nu är Messias här liksom. Hosianna i höjden. Välsignad vare Davids son som kommer i Herrens namn. Och i Lukas 19 så står det om att när Jesus är på väg in, så gör han ett stopp på Oljebergets liksom sida mot tempelplatsen. Och du som har varit i Israel och Jerusalem vet att det finns en kyrka där. Dominus flevit, Herren grät. Det är när Jesus kommer ner och ser tempelplatsen. Det som är liksom gudstjänstplatsen. Och där rörs Jesu hjärta. Och så läser vi i 41 versen. När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Det är den bibelversen som jag vill stanna till lite, eller bibelverserna som jag vill ha som utgångspunkt för det jag vill säga då. Det som det står om här är ju att Gud såg, eller Jesus såg staden, Jesus såg tempelplatsen, Jesus såg där Gud hade valt att uppenbara sin närhet, men människorna hade gått miste, till och med de som bodde i Jerusalem, bodde precis vid templet, hade gått miste om det där. Det uppenbara blev för uppenbart, så man hade tappat det på vägen. Men det som jag skulle vilja uppmuntra dig med idag, det är att Gud är en Gud som ser. Gud är en Gud som ser. Han är nära. Vi möter ju många olika saker i livet. Vi som har varit med lite längre har mött både glädje och sorg. Men ibland så kan vi uppleva att, men är det någon som vet om mig? Är det någon som ser mig? Vet någon hur jag verkligen har det? Man kanske har misströstat över sin situation, känt sig ensam. Och jag kommer att ge dig en hel del korta bibelställen, korta bibelcitat, men du ska få med dem. Du vet, Herren är nära. Det är det som jag skulle vilja. Han ser dig och han är nära dig. Jesus kom faktiskt för att visa att Gud är nära. Jesus kom för att visa vem Fadern är, Gud Fadern. Jesus säger i Johannes evangeliets 14 kapitel och 9 vers här: den som har sett mig har sett Fadern. Det vill säga, jag har kommit för att ni ska fatta och förstå vem Gud är. Det var Jesu uppgift. När han kom så var det för att visa att Gud är nära. Men Gud är inte bara nära, utan han till och med känner dig och mig utan och innan. Jag skulle vilja hävda, enligt bibelordet så känner han dig och mig mer än vad vi känner oss själva. Det är, ja, men kan hon känna mig mer än? Ja, Gud känner dig mer än du känner dig själv. I Jobs bok i Gamla testamentet så står det så här: för Guds ögon följer vars mans vägar och ser alla hans steg. Jag har svårt att komma ihåg vad jag gjorde förra veckan. Men han känner det utan och innan. Vi satt hemma igår och sa: vad gjorde vi förra julen? Det är säkert ett ålderstecken. Jag erkänner det. Jag erkänner det. Men det var så här, vi visste ju att vissa saker och så här, men vad gjorde vi egentligen? Och sen började vi prata om nyår. Det var samma sak där. Men Gud känner dig och mig mer än vad vi känner oss själva. Och Gud är inte en Gud som sitter på en tron någonstans uppe på ett moln och tittar ner och liksom är lite sådär lagom på distans. Utan, och han är liksom inte stillasittande, han är i rörelse skulle jag vilja säga. Han är inte passiv. Och det som är det fantastiska med honom som känner dig och mig, det är att när du och jag börjar röra oss mot Gud, så säger Bibeln att han rör sig mot oss också. Jag säger, han är inte orörlig, han är inte passiv. Jakobs brev säger: närma er Gud så ska han närma sig er. Det vill säga, han är intresserad. Han vill gemenskap. Han vill vara nära. Och han är också så närvarande i ditt och mitt liv, så att när du och jag är beredda att lämna över det som är våra utmaningar till honom, så säger han att jag ska bära det tillsammans med dig. Jag ska bära det åt dig också. För i Filipperbrevet säger Jesus här, eller Paulus säger, bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan och tacksägelse. Bekymra er inte, för han är nära. Du får, kommer få många bibelställen nu, så att det är bara att förbereda dig på det. För Gud är nära, det är det jag vill säga. Jag kommer understryka det många gånger. Gud är nära. Gud vet om dig. Gud vet vem du är. Var inte orolig, för han vet om dig. När Jesus ska berätta hur Gud känner dig och mig, på tal om att veta mer om oss än vad vi själva vet, så säger Jesus i Matteus 10, på er är till och med alla hårstrån räknade. För en del är det svårare att räkna, för oss andra är det kanske lite enklare. Men Gud till och med känner dig så pass mycket så att hårstråna på ditt huvud är räknade. Så pass älskad, så pass omsluten utav Gud är du. När Jesus kommer, när ankomsten, när advent kommer, så är det för att Gud vill visa att han känner dig och han vill gemenskap. Som jag sa, Gud är inte ute efter dig och mig, utan det är en Gud som älskar. Han är fylld av kärlek. Vi läste i Lukas 19 att när Jesus kom närmare Jerusalem, så såg han staden. Och vad gjorde han då? Jo, han grät över den. Vad tyder det på när vi läser det bibelstället? Jo, det tyder på en kärlek, en omsorg, ett engagemang. Där Gud visar att han älskar sin skapelse. Han vill gemenskap. Jesus grät av både sorg, tror jag, över att människor inte ville leva i gemenskap med honom. Men också utav medlidande. Därför på ett annat ställe så står det om att Jesus ser på människorna. Han säger, de är som får utan herde. Det vill säga, de kommer att gå vilse. De kommer att gå under i sin egen ohjälplighet. En del vill hävda att Gud är efter oss. Men det är det omvända. Han är för oss. När Johannes i första Johannes brev skriver, den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Varför då? För Gud är kärlek. Om du har funderat över om det faktiskt är så, så säger Bibeln gång på gång att Gud älskar. Johannes 3:16. Det är ju egentligen ankomsten i ett nötskal. Den lilla Bibeln brukar man säga, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud att han gav ankomsten in i ditt och mitt sammanhang. Han känner dig och han vill förbarma sig över ditt och mitt liv. Gud vill inget hellre än att visa dig och mig sin kärlek. Ja, men säger du, livet är ju inte så enkelt. Nej, jag vet det. Alla som har varit med och levt ett tag vet att sorg kommer. Misstag sker. Besvikelse händer i våra liv. Men det som är det stora i evangelium, det är att han som älskar är ändå där. På samma sätt som det lilla barnet som ramlar och slår sig, söker sig till mamma och pappa för att bli omfamnad, omkramad. Mitt i det att det gör ont på knät, så är det med dig och mig, den möjligheten vi har med vår Gud. När livet liksom ger oss skrubbade knän, så vill han vara där och omfamna dig och mig. Gud vill inget heller än visa sin kärlek. Och Jesus, han såg vårt läge. Han grät. Jag skulle vilja säga att det är Guds kärlek till sin skapelse. Jag tror på en Gud som har skapat dig och mig. Gud har en tanke med dig och mig. Du är ingen slump. Du är inget misstag. En del som kanske inte ens känner till sina föräldrar säger, ja men det är ett misstag. Du är aldrig ett misstag i Guds ögon. Du är så värdefull och älskad. Så älskad så att han till och med gav sitt liv för dig. Ingen människa är ett misstag. Om Gud får ta hand om dig och mig så kommer han att göra någonting väldigt fantastiskt med våra liv. Du vet, Jesus han grät över det som han såg. Därför att han ville upprätta sin skapelse. Han ville kärlek. Och du är på Guds hjärta. Du är på Guds hjärta. Och det står ju att han söker. Gud söker dig. Om du tycker att du kanske inte är sedd, om du inte är liksom uppfattad i din omgivning, så skulle jag vilja säga det finns en som söker dig. I andra krönikeboken i Gamla testamentet i början där så står det så här att Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka den som i sitt hjärta ger sig hän åt honom. Gud söker. Han skannar av. Det och mitt lilla... Om vi så öppnar vår hjärtas dörr på jättelite så här så kommer han att märka av det. Därför att han söker hela tiden efter dig och mig. Han vill dig och mig. För det är en Gud som vi närmar oss, som vill gemenskap, som jag sa i början. Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Jesus vet att du och jag behöver Guds nåd, Guds kärlek, Guds förlåtelse över våra liv. Och det skapar gemenskapen med Gud. Ni vet, vi har ju i fonden här ett kors. Det korset symboliserar Jesu död, men det symboliserar också det som Gud vill göra med dig och mig. Man brukar säga så här, den lodräta stolpen, det är gemenskapen mellan Gud och människa. Mellan Gud och människa. Gud han hade tänkt någonting. Och i ett kors uppenbarar han att uppifrån och ända ner. När det står talas om att Jesus ger upp andan på påsken. Så står de förhänget mot det som var det allra heligaste inne i templet. Där överste prästen bara fick komma en gång per år med offerblod. Eller slet sig tur uppifrån och ända ner. Den stolpen som är lodrätt är gemenskapen, Gud och människa. Men Gud vill också hela människans gemenskap, människa och människa emellan. Gud vill gemenskap. Jesu hjärta och Guds hjärta är vänt till dig och mig. Hela berättelsen om Jesu ankomst är att Gud ville gemenskap från början. Som han hade kommit för att ge. Så han kom för att ge oss en andra chans. Om du som jag tror på Bibeln så står det talas om att människan gick bort ifrån Gud redan på de första bladen i bibelordet. Där bröts gemenskapen, där bröts den närheten. Men Gud kom för att ge dig och mig en andra chans genom korset. Lukas evangeliets 13 kapitel så säger Jesus här att Jerusalem, det är liksom epicentrum utav Guds gemenskapen och utav Guds folket på ett sätt, va? Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Lyssna vad Jesus säger. Hur ofta vill jag inte samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under sin vinga. Men ni vill inte. Där har du den stora utmaningen, ditt och mitt hjärta. Ditt och mitt sinne, ditt och mitt... Vi kan läsa om ankomsten, vi kan säga om vi firar advent, vi tänder adventsljusstaken och vi vet att fjärde advent, i år är det ju jätteroligt för då är det julafton på fjärde advent. Då vet vi det, där föds Jesus liksom. Men i detta så handlar det om vad säger ditt och mitt hjärta? Öppnar vi vårt hjärta för ankomsten? Längtan är ju kärlekens drivkraft, eller hur? Nu är det ju så jättemånga år tillbaka, men när man var ung och förälskad. Ja, nu är det bara förälskad, men när man var ung och förälskad. Då gjorde man ju allt för att liksom kunna vara tillsammans, hitta tillfällen för att hitta gemenskapen. På samma sätt är det som om Gud är bara förälskad i dig och mig. Han söker efter tillfälle för gemenskap med dig och mig. Och Gud som är kärleken, han vill vara nära. På samma sätt som du och jag vill vara nära dem som vi älskar. Våra barn, vår familj, vår make, vår maka, alltså de i vår närhet. Så är det som Gud säger, ja men jag vill vara nära. Jag vill vara nära. Och i hans närhet som vi läste om här. Jesus säger, vad önskar att jag kunde få vara som hönan som samlar kycklingarna under hennes vingar och beskyddar. Så vill Gud vara med och beskydda ditt och mitt liv. Och Jesus vill komma nära dig och mig. Och frågan är bara om vi är beredda att öppna. I uppenbarelseboken står det om att Jesus står vid dörren, vårt hjärtas dörr och knackar. Och det finns en berömd målning, nu tappar jag namnet på målaren. En berömd målning där det står Jesus står utanför en port och knackar. Och så var det någon som sa till konstnären där att... Du har misstagit dig. Det finns inget handtag på utsidan på den dörren. Och då säger han, nej det är hjärtats dörr. Och på hjärtats dörr finns det bara ett handtag på insidan. Du och jag behöver öppna hjärtats dörr. Jesus vill komma nära, men du och jag behöver öppna hjärtats dörr för honom. Och redan, om vi återgår till första bladen, redan i Edens lustgård så har Guds kallelse ropats ut. Människa, vad är du? Eller Adam. Adam står ju för människa också. Människa, vad är du? Det är Guds rop till dig och mig. Människa, vad är du? Du vet, tron på Gud skulle jag vilja hävda idag. Ger hjärtat frid. Det är någonting brustet i varje människa. Det finns alltid någonting som har liksom skurit igenom hjärtats liksom sköra vävnad. Men tron på Gud kan börja hela det som är brustet inom oss. Närheten med Fadern, närheten med Jesus kan få vara med och skapa helande i dig och mig. Om du idag hade förstått, säger Jesus, vad som har gett dig frid. När han ber över staden så säger han, det finns frid att få, men om du hade förstått det. Tänk om du hade förstått det, då hade du också fått uppleva det. Jag vill säga än en gång, Gud är inte ute efter dig. Han är ute efter att ha gemenskap med dig. Och du kan få uppleva den friden som evangeliet ger. Att Gud har kommit nära. Han har betalt priset för dina och mina dumheter. Han har sagt, kom nära. Jag har betalt det. Någon sån här trivial bild. Ni vet ju det att i hockey, om målvakten gör någonting fult, släng en klubba efter någon eller så här, så blir, kan han råka på en utvisning, men det är en utespelare som får åka och sätta sig i utvisningsbåset. Det är en trivial bild, men man skulle kunna säga det, det är så Jesus har gjort. Du och jag har varit målvakten som klantade oss, men det är han som fick ta straffet för dig och mig. Du vet, det finns en glädje i förlåtelsen. Det minns jag som liten. Jag gjorde en hel del hus som liten. Det har ni aldrig gjort, men jag gjorde det. Och en och annan gång så var det nära. På den tiden fick vi barn lite... ja, känna av att man gjorde fel. Och en och annan gång, det, jag säger inte att det var positivt, men jag behövde det säkert. Och en och annan gång så kom man undan det och fick förlåtelse innan. Man visste att man hade gjort galenskaper och man visste att man kunde, i alla fall, även om man kanske inte fick smisk, så kunde man få ett nyp i örat i alla fall. Så när man fick förlåtelse så bara känner man. Och det är den känslan som kan infinna sig i ditt och mitt hjärta när vi säger till Jesus, förlåt mig det som jag har gjort fel. Jag bjuder in dig i mitt hjärta idag. Du vet, känslan när vi har klarat upp, bett om förlåtelse, fått försoning, den är oslagbar. Advent betyder ankomst. Jesus vill göra en ankomst i ditt och mitt hjärta. Vi kan, som folket som vi hörde, rulla ut och röda mattan och säga, Hosianna, välsignade han som kom i Herrens namn. Hosianna höjden. Kom in i mitt hjärta. Herre, fräls oss. Herre, rädd oss. Gud kom nära för att du och jag skulle få frid, framtid och förtröstan. Jesus är den som söker för att ge dig liv. Och nu ska jag avsluta min predikan. Hoppas att du känner att Gud är nära. Gud älskar dig. Gud söker dig. Och Gud vill inget annat än gemenskap. Det får du som hälsning den här första adventen. Be min bön. Tack Jesus för att vi idag, Herre, får öppna våra hjärtan för din ankomst in i våra liv. Tack för att du inte är ute efter oss, utan du är ute efter att ha gemenskap med oss, Herre. Jag ber dig att du ska hålla din hand över oss idag, Herre. Jag ber dig att du ska dra oss nära dig själv, ditt hjärta idag, Herre. Tack Jesus för att du var villig att komma till denna jorden, Herre. Tack för att du var villig att dö för våra synder, Herre. Och du försonade dem på korset, Herre. Tack för att du skapade ny gemenskap med far i himlen. Och du vill också skapa en gemenskap oss emellan. Tack för att du var villig att ta straffet, Herre, och sitta i utvisningsbåset för vår skull, Herre. Men tack för att du har vunnit en evig seger. Och i dig så får vi bli rena. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen.